Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Ryobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis eller till exempel ja, precis.
Välkomna till Filip Fredriks podcast. Det finns mycket jag vill prata om, det finns mycket du vill prata om. Men först av allt så ska jag uttrycka min oro över att man hör en bilmaskin man hör i bakgrunden. Som liksom, alltså det ylar i mina öron när jag sitter liksom på andra sidan Atlanten. Nio tidszoner.
Ska jag göra så? Vi har ett jävla, som jag sagt, det har varit vattenskada här. Och det är bara sinnessjukt på många sätt. Att gå igenom detta. Vad synd jag har tyckt om mig i perioder. Och nu håller de på något liksom sågar upp golvet.
Men det intressanta att det nu är mig det är synd om. Hux, flux och hastigt och lustigt. Så är det mig det är synd om. Som hör ljudet av bilandet. Vad är det för ens för ord, bilande? Man bilar upp saker. Vad betyder det?
Det enda man vet är att man vet ungefär vad det betyder, va? Eller?
Ja, men man bilar upp. Man sågar
upp. Ja, men det är väl att såga upp. Det är väl att såga upp ändå en... man har väl någon liksom, inte vet fan, det känns som det vibrerar eller någonting när det bilas. Eller
men jag kommer ihåg när jag berättat för dig tidigare, min kompis Christian som bodde med i Otterbäcken, han var ett år äldre än mig och han hade föräldrar som man drack ganska mycket och indiciet för det var att det var mycket tomflaskor och att det luktade kattpiss i deras hus. Och på fyllan en kväll så tog de beslutet att de ville liksom skapa ett valv inne i villan. Och genom att såga ner en vägg som då var relativt bärande. Så att liksom hela huset säckade liksom upp. Ingen skadade sig, men det är klart att jag undrar vad försäkringsbolagets utredare sa när de såg detta. Det var liksom motorsågsbilande då. Men det är väl ett primitivt bilande då. Man ger sig på väggar, eller?
Lustigt att du säger det. Vi har alltjämt kvar i huset i Köping. Så har vi liksom, du har ju varit där många gånger och väl gjort bland annat liksom, med anledning av filmen såklart. Som fortfarande rullar där ute. Den kan ni väl se om ni känner för den sista resan. Vad är det du brukar säga? Det är alltid 10 miljoner svenskar som inte har sett den.
Ja, men det är så många, det är ändå jättefint att så många som hör av sig så, men jag kände mig lite tvingad att gå och se den nu för ni har tjatat så mycket och jag älskar det ju verkligen. Ja, men då vill man säga, men varför behöver vi ens tjata? Snälla, gå och se den. Den kommer ju tycka om den. Skitsamma. Ditt hem i Köping.
Ja, men så här, den fortsätter ju rulla. Det är viktigt att poängtera. Det är inte så att den har gått ner från bio utan i allra högsta grad så är den med där uppe och liksom slåss med Kung Fu Panda. Gå gärna och se den sista resan i alla fall. Men i Köping då, där huvudrollsinnehavaren, höll jag på att säga, men min pappa då bor, så har vi alltid jag vet inte om du vet, i köket så har vi liksom en sån här vägg som går emellan köket och vår lilla entré. Och mamma har det liksom, det här är ändå otroligt, det började ju typ för 40 år sedan, började mamma tycka att den där väggen var onödig. Och ja, så fick väl pappa liksom skit av henne ibland och sa, tänk om jag bara hade haft en man som kunde liksom ta bort en vägg.
Tänk om jag hade blivit ihop med Christians pappa i Otterbäcken som på eget bevåg tog fram motorsågen och bara bilade ner.
Ja, men jag tror många när arga snickaren snog ner som en bomb, för det gjorde han ju ändå. Det fanns innan så fanns det väl, sannoliken. Det fanns ju massa byggprogram innan, men de hade liksom inga så här arketypiska män som bara liksom, visst bygglovsmatte var väl stor, men det var ju liksom, det var väl liksom för kvinnor i liksom upp till 30 som satt och dreglade åt honom, kan jag tänka.
Sannoliken, ja.
Han var väl med och, om jag inte minns fel, bygglås som att det var väl med och såga stockar i Ladies Night, tror jag, i bara överkropp.
Ja, verkligen.
Men är det så dåligt då? Jag vet, jag tycker det är ganska liksom, det ändå måste jag säga. Ladies Night som koncept, såklart uråldrigt. Ja. Och det var väl Martin Stenmark som låg bakom det här, naturligtvis. Ja. Han såg potentialen i sig själv som liksom Sveriges drömknut.
Någon producent i kulisserna som säkert liksom...
Nej, det var hans brorsa.
Ja, det var det. Okej, det är hans brorsa. Okej, bra. Ja. Men du vet, tänk att lansera den ner till mina döttrar som är 15 och 17 om ett par år när de är vuxna. Att de ska gå på någonting som heter Ladies Night. Där liksom vuxna män står och liksom sågar i grejer i bara överkropp. Ja, det hade liksom...
Ja, men det var ju ändå... Ja, men jag ska säga, och det var ju vad det är. Men just när man då sätter ihop paketet Ladies Night som var... Alltså, Stenmark var väl liksom drömknullet nummer ett, tänkte de då. Men han var ju liksom inget äventyr.
Martin, inte Ingmar, nej, utan
den,
Martin.
Den är precis... Han hade också kunnat, han gick på lina i bara överkropp som han väl gjorde någon gång i tiden också. Men jag menar, Martin Stenmark var väl liksom inte han, jag tror aldrig, han var väl liksom inte drömknullet. Det var väl inte det, utan Martin Stenmark var gud vilken vacker man.
Han har också class, tycker de. Han sjunger om Las Vegas. På bilder står han och fixar med sina manschettknappar. Så han har klass.
Men vet du vad han var? Han är också, tror jag, han var väl för vissa gå kvinnor. Det här kan man vända på naturligtvis som män.
Han var James Bond.
Ja, men ja, och han var också den här, jag började dejta en ny kille. Hur ser han ut då? Det var ju drömmen för tjejer, vissa. Man vill visa upp. Så här ser han ut. Oh my god.
Ja, men man ska inte underskatta hans lyskraft, finns ju fortfarande. Han spelar väl en av huvudrollerna i Läckbergs strandhotellet eller vad den heter. Eller Lyckoviken,
någon annan. Nu är det någon annan. Nu är han ju liksom medelålders. Här var han väl liksom precis liksom early 30s, ja, var han verkligen, naturligtvis. Ja. Han var väl också gift då. Så det måste ha funnits också något
förbjuden fruktgrejen.
Ouppnåeligt, ja, över honom. Medans då Bygglovsmatte hade väl ganska tidigt gick väl ut i pressen med att jag är en hopplös singel och sånt,
ja,
där.
Kanske, ja.
Fast bara egentligen handlar om väl att han liksom tog Sverige, ja, med storm när det handlade då om sin attraktionskraft. Men jag måste ändå säga, ganska kreativt ändå att ha honom såga en liksom stock med bara överkropp.
Ja.
Eller?
Jag ger dig ganska. Jag kan inte bråka om allt.
Nej, men jag menar, det är sämre grejer om man nu ska göra det där konceptet. Ska man göra
sämre
det konceptet?
Grejer har gjorts. Undrar om Ferry Svan skulle vara med i en modern version och liksom, han hugger väl grejer.
Men han är inte hopplös singel på det där sättet. Bygglovsmatte var väl, ja, men det så här, han var ju där som, ja, liksom, det var väl han man skulle gå hem med efter, naturligtvis då, den här liksom
showen. Fantasin, ja. Det är den fantasin man såg.
Medan liksom Martin Stenmark liksom in i liksom någon så avgränsat område satt och drack liksom dry martini, så fick man bara titta på honom, eller hur? James Bond.
Rökte dyra cigarrer.
Där sitter han inne och har klass. Men är liksom oemotståndlig. Ja. Ja.
Och man vet att han har klass, för på bilder så rättar han till manschettknapparna. Det är liksom det äldsta tricket i boken för att skapa imaginär liksom,
ja, intressant tid i Sverige någonstans där. För det var väl då liksom Selmelöv någonstans liksom tackade nej till alla andra rimliga erbjudanden som ofta liksom involverade musik, som regnade över honom. Så valde han istället då att göra det här liksom Kanal 9-programmet som heter Chevaleresk. Och det handlade väl också om att rätta till det handlade väl också om att liksom rätta till manschettknappar. Ja, ja. Men min farsa då skulle då naturligtvis aldrig stått i bara överkropp och sågat en stock i Ladies Night. Men
nej,
det var liksom bråk om den där. Och en dag fick ju pappa nog. Och när han får nog så innebär det ju inte att han, alltså, det är liksom det är ett mild form av få en nog. Och jag skulle bara säga att det var därför att liksom arga snickaren hade väl det där, att många ändå, det fanns ändå någonting, tror jag, så här, tänk om min man var så där. Det måste ju, det är liksom, det är liksom,
när han slog igenom. Ja, men jag vet, jag tänkt på Mary Snickaren, som vi känner ju Anders Övergård lite grann. Vi träffade honom på Kanal 5 events och sånt där. Men Kanal 5 blir ju verkligen av arga snickaren fiera honom. Han har ju snackat om att han är sitt, liksom sitt alter ego arga snickaren i folkmun. Det är svårt att få igenom Anders Övergård när arga snickaren har slagit ner som en sån bomb som namn. Men när man ser trailers för hans program då, Inredningsdrömmar, eller nej, Inredningsdrömmar är väl SVT, men det heter väl Inredning någonting heter det, på Kanal 5. Det är liksom en skrattfest nu. De verkligen, jag tänkte på det, påminner igenom trailern de gjorde till filmen 438 dagar om Chippy Perssons tid i det här fängelset.
Du har varit lite besatt av den i snart liksom 7 år.
Ja, trailern. Men den trailern var ju också så att de försökte göra en buddy comedy av filmen. Filmen är ju nattsvart på många sätt, förutom att de blir fria då. Men de sitter ju i fängelse och det är skit. Men i trailern så är det liksom ett päron till farsa vibbar liksom. För att de vill sälja in det som happy go lucky och happy clappy. Det är precis samma sak nu som trailermakarna på Kanal 5 jobbar med Anders Övergård. Det ska bara skrattas.
Men och det är naturligtvis att han han då har han, dels var han ju väl, blev han väl sparkad från Robinson för att han var, ska ha varit lite full på någon fest och väl varit otrevlig mot någon i produktionen, och sen då var det väl det att han då ska ha, eller han blev väl dömd för att ha snattat oxfilé eller något i den stilen, och det här naturligtvis han förnekade, men han tog straffet, ja. Med den, och jag menar så här, det är ju därför han då måste av arga snickaren ifieras och så,
i
så
trailer,
här. Och jag vet inte hur det har gått så bra, men jag tror att vi, den här storytellingen, jag har varit en person och nu är jag en annan. Vi är i Sverige inte lika mottagliga och svaga för sånt som jag tror i USA, om någon sitter och gråter ut. Då tror jag ibland, ja. Och många andra länder säger, well, he's done this journey, it's incredible. Och så kan folk liksom känna med det där på något sätt. Inte alltid, men ibland. Men i Sverige är inte den där...
Ja, men det är lustigt, för det sa, jag tror F. Scott Fitzgerald, om vi ska droppa ett riktigt finsmakarnamn. Jag tror han sa, there are no second acts in American lives. Vad är det med en sån här citat som är tillskrivet honom, tror jag. Och det stämmer ju inte längre. Men det stämde säkert på 20-talet när han var aktiv. För då fanns det ingen massmedia. Men folk i USA älskar ju att köpa narrativet. Jag var en person, nu är jag en annan. Och jag tycker jag...
Men är det att rehabkulturen också är starkare i USA? Att man vet, nu skickas man till rehab på något sätt.
Ja, men det är tack vare Betty Ford på något sätt. Hon är ju liksom ansiktet utåt för rehab i hela världen, eller har varit. Hon är amerikanska. Hon var väl gift med Gerald Ford som var president efter Nixon. Och liksom tog så här, ja, men jag är öppen med det, jag är alkis. Och nu och så sitter jag på behandlingshem och jag ska starta sådana. Tjäna eventuellt mycket pengar.
Där har du verkligen en kvinna som liksom vände allt. Ja, väl, ja. Från att vara liksom... Liksom den smutsiga bilden folk fick i huvudet av att hon satt och kröka in i Vita huset och sen...
Ja, men jag vet inte om hon var liksom ansiktet. Hon var ingen fyllekärring i det amerikanska medvetandet.
Nej, men hon sa, ja, men, nej, det är väl sant, det visste de väl inte. Men hon var väl ingen då, jag menar, hon var väl sådär. Men hon erkände det, så sagt, precis, hon var ingen och blev någon. Men jag menar, det där i USA är att jag har tagit tag i mitt liv. Jag var den här liksom alkisen och nu är jag ren. Och I only want to do good.
Det köper amerikaner.
Ja, men det är lite, vi är inte, för jag menar, arga snickaren gjorde ju sin egen do good tv för liksom 10 år sedan eller 15 år sedan när han tog hand om det. Så det finns liksom, fanns ingen do good tv att göra, då blir det väl bara skratt tv istället. Och han kan ju inte göra en resa till när han gör liksom, gör bra grej. Det är också svårt att säga, jag var otrevlig på en fest, nu är jag trevlig. Det är liksom inte lika tydligt som såklart att, ja, men titta, Robert Downey Jr. Där har du ju liksom en av de absolut perfekta, ja. Jag vet inte liksom, det där har ju liksom burit honom långt och ganska fort. Men i Sverige vet jag inte, om han hade varit så pass liksom nerdekad som han var och liksom hittas väl liksom, han hade väl knackat på hos några grannar och var hög på liksom allt i princip. Jag vet, det hade inte gått i Sverige, tror jag, på samma sätt. Alltså det har varit en tung resa tillbaka, eftersom vi inte riktigt gillar den där.
Vi behöver inte fastna i det här, men man kan ju fundera på om Gudrun Schyman, efter hennes liksom halvskandalösa fylle liksom uppträdanden då i slutet på 90-talet när det nu var. Men hon är ju politiker och liksom dessutom en kvinnlig politiker, vilket är en vattendelare. Alltså folk har ju svårt för det. Och det är ju beklagligt såklart. Men inga får ju mer skit i världen än kvinnliga politiker. Så att man vet, man kan liksom inte avgöra om hennes acceptans är ett tecken på någonting.
Nej, men det var ju många som naturligtvis köpte det här, alkoholismen, sjukdom och så vidare, och att man så här. Men det var ju ändå inte som att ett helt liksom land slöt upp. Jag menar, nu, det är inte en jävla...
Nej, men det kan de ju inte, för bara för att vänstern har 4% så kan de ju inte sluta sig upp med det.
Så är det, men man hade då kunnat tänka, nu som människa förlåter jag henne och så vidare. Men det blev inte så. Jag menar, det finns ju inte en... Alla gillar ju Robert Downey Jr.s liksom bakgrund. Alltså det är väl inte en... Det måste väl ändå vara en av de största resorna som någon har gjort från botten till toppen.
Ja.
Alltså, det finns naktivt massa exempel på det, slår jag vad om. Men det är ju liksom så här, du grejar ju så, om du dessutom har varit otrevlig, så kan du säga, det jag gjorde var liksom fel. Och så, det är någonting med att svenskarna inte är lika öppna för den där typen av storytelling. Men skitsamma, när man då, om min pappa då, när arg snickaren inte behövde, när han var, inte när han var skrattig, utan han var handfast och sur.
Och bestämd. Ja.
Men när han då ändå, okej, då går jag upp på vinden. Och så ska vi ta bort, alltså han började det, jag vet inte om det är där man börjar, men liksom, nu ska vi slå bort den här väggen.
Vänta nu, vadå, du menar, jag har ju sett, filmen utspelar sig delvis uppe på vinden. Din pappa går upp där. Ja, då för 15, 20, 30 år sedan kanske.
Ja, för då är de så att se hur den då var liksom... om den, det var väl början, han skulle kolla om den var bärande på något sätt eller om den bara liksom var fest.
Jag skulle vilja haft, jag skulle gett en halv miljon för rörligt på om man hade haft en kamera uppe på vinden när han går upp där. Vilket år, gissa vilket år det är, 1989 kanske?
Ja, något i den stilen skulle jag tippa på att det
ja,
var. Lite tidigare upp, kan det fan vara, lite tidigare.
Fördelen med att säga okej då, nu jävlar, och sen gå upp på vinden är ju att din mamma eller du, ni ser ju inte vad han gör där uppe, så han kan ju bröttla omkring där uppe till synes kolla om väggarna är bärande. Men om en kamera hade fångat de ögonblicken, så hade man ju sett en man gå där uppe och utföra en charad. Nu ska det låta på nedervåningen som om jag kollar om väggar är bärande eller inte, för jag kan ingenting.
Jo, men det som skedde är ju att han slog med en hammare genom taket och det finns fortfarande ett hål där.
Varför?
Han missar hela väggen.
Varför skulle han slå på den bärande väggen?
Nej, men fråga inte mig. Men han trodde att den liksom var fest där.
Vad är processen här?
Nej, men i alla fall, det vet jag inte. Men det som sen var att det där blev liksom ett monument i huset, det hålet, över pappas liksom oarge snickaren personlighet.
Det var väl den gamle framlidne trummisen i The Who, Keith Moon, som kastade, han bråkade med sin, en av många kvinnor han var ihop med och bråkade med, så kastade hon en champagneflaska mot honom i någon slags förtvivlan eller raseri, missar Keith Moon med en hårsmån och sätter sig då halvvägs in i väggen, men den liksom försvinner inte in i väggen och den ramlar inte ner på golvet, den sätter sig likt en kniv in, halvvägs in i väggen, och då sa Keith Moon don't touch it, och så skaffade han snabbt en stor ram så han ramade in den tavlan, vilket är ju underbart såklart.
Ja, den hade ju så, om någon hade liksom bilat ut den där idag, ja, hade den ju sålts på liksom Sotheby's för 10 kanske miljoner dollar.
Men det var inte läge för din mamma att sätta en ram i tak, så att säga, runt din pappas hammarhål.
Nej, alltså, men det var vår, det var liksom familjen Hammars egen lilla liksom lutande tornet i Pisa. Förstår du? Det var ju så här, ja. Det var, och ja, och det måste jag säga, det för när jag var i Berlin förra veckan eller förra veckan. Intressant då var det, och när vi var där då, vilket var roligt att du sa, att när jag åker då till Berlin för att liksom göra en slags research inför bröllopet, då minskar chansen att det blir av. Vilket
det står,
ja,
fast i,
och jag är beredd, och jag känner redan att jag liksom är kroknat efter det där besöket lite grann.
Men har du tappat intresset nu?
Ja, men då skulle vi titta på en kyrka, och då var det en av de där som sa, vi var inte inne i kyrkan, men det var liksom på andra sidan Spree, den här liksom floden som går genom Berlin. Då var det en lutande kyrka där, han sa, titta vad är det med den? Jag sa, den lutar. Och då sa han, den lutar mer än lutande tornet i Pisa. Ändå är det ingen som känner till det här, sa.
Ah.
Och det är ju intressant, för jag kan alltså så här, undra om det är då att italienarna har ju lyckats paketera lutande tornet i Pisa på ett helt otroligt sätt. Jag vet inte hur länge det har varit turistat.
Men har de rivit liksom byggnaderna runt? För det står ju väldigt fritt.
Ja, jag håller med dig. Jag har varit där.
Man ser alla bilder, och det är också väldigt falloslikt. Det är liksom rent och midsommarstångskt på något sätt. Jag kan tänka mig att den här kyrkan är omgiven av andra byggnader.
Ja, men vet du vad jag tänker? Lutar hela jag tänker kyrkan. Också att i Tyskland så blir det liksom pinsamt. Det är landet som liksom representerar god
logistik.
Ja, men också konstruktionerna är liksom att lita på. Medan italienarna är bara tittar, vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll om den här kyrkan är lite sned? Ja, men håll med mig. Någon jävel borde ju sagt, vadå, åk inte till lutande tornet i Pisa. Det är här i Berlin den absolut mest lutande kyrkan är. Men de antar att som så här, i Tyskland så är det där tystar vi ner. Medan i Italien är det.
Men de har ju uppenbarligen inte rivit den eller stagat upp den.
Nej, men alltså, nej, så är det. Men det är liksom ingen grej. Det är inte så att någon har tagit sig an den lutande kyrkan i Berlin.
Det måste ju vara lutande tornet i Pisas största mardröm. Alltså den Pisas turistbyrå måste ju nattligen drömma mardrömmar om att någon entreprenör, någon streber i Berlin tar tag i det där med kyrkan och kör Pisa av banan.
Dokumentären är liksom ett tyskt maskineri för att krossa lutande tornet. Alltså det är säkert ett av Europas 30 största turistattraktioner, kan jag tänka mig. Alltså alla som åker till Toskana så svänger man ju förbi lutande tornet. Det är miljarder för stan Pisa. Ja, att en tysk, det tyska maskineriet när det ska krossas i någon sån här situation.
Nu krossar vi Pisa. Som en stackars turistbyrån i Pisa som bara tänker, fan, Berlin har ju allt. Ska de ha en lutande byggnadsjävel också? Låt oss ha det nu. Låt oss monopolisera detta.
Den är galne då, producent bakom det här, så att säga. Mannen som ska liksom lyckas med
Martin Stenmarks brorsa åker ner efter succén med Ladies Night.
Man kan ändå tänka sig när det tyska maskineriet, när någon bestämmer sig, nu ska vi döda Pisa. Jag tror fan de skulle kunna lyckas då, naturligtvis.
Det är bara, ja, på ett halvår.
Du vet, så ungefär som när Putin infiltrerar amerikanska valet. Det skulle ju vara mycket sån där skit som skulle liksom så här, att ja. Tyskarna är duktiga på att få också hela smutskastningskampanjen, att det är far, det finns strålning kring liksom lutande tornet. Ja, åk inte dit. Det räcker ju med någon liksom går ut med det där. Ja, ja, så var det. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman. Och väldigt snart ju, det börjar bli dags för detta, så hör man ju studentflaken och då studenterna som åker runt om i stan. Det är ett sommartecken och då vill man inte bära något annat än linnekostym som man såklart hittar hos Dressman.
Det är ju nu då alla så kallade sommarmingel drar igång. Det kanske är bröllop på gång och sådär. Och alla studentmottagningar. Men oavsett vad man ska gå på, om det är en sommarfest med jobbet, en AV eller just en studentmottagning, så är ju linnekostymen alltid rätt. Det är kanske ett frieri på väg att hända. Linnekostym passar alltid. Välklädd, stiligt uppklädd, men inte för uppklädd heller. Det är perfekt för sommaren. Om man ska ha den lite mer casual så är det snyggt att knäppa upp skjortan lite. Man kanske tar på sig en stråhatt om man är riktigt järv. Fram med skjortärmen lite, kanske en scarf. Man ser lite ledig ut, men ändå jävligt Evert Taube-snygg på något jävla sätt. Ni hittar allt ni behöver på dressman.com eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi är återigen sponsrade av Finnair och vi fortsätter att lyfta då vårkampanjen som finns just nu, för om man bokar senast den 21 maj så har Finnair just nu då otroliga priser på resor till bland annat USA, Asien och Europa. Världen ligger och väntar. Jag känner mig sugen på att åka till LA. Vi har ju lite olika anledningar att ses, du och jag. Du är i Stockholm på blixtvisit nu. Du har flugit hit med Finnair, är det inte
så? Jag ska säga det. Och du vet att jag sa det här. Jag sitter inte bara här och är kommenderad att säga detta.
Detta sa du igår. Ja. Okommenterad.
Jag är helt golvad av Finnair. Det är liksom, det är intressant med ett bolag som från ett sånt litet land som liksom har tagit upp kampen med de stora giganterna. Det kändes verkligen så. Allt var liksom 5 av 5 från det att jag klev på planet tills att jag landade då i Stockholm. Jag åkte via Helsingfors. Jag vill bara säga det. Ibland känner jag att jag måste prata från mitt hjärta och det gör jag i
men
det här.
Gör du ju ofta, men verkligen. Du var verkligen golvad igår. Ja.
Oavsett då var man åker så ska man ju då passa på att boka innan den 21 maj, för att då finns det massa fina kampanjpriser på olika destinationer som man kan då dra nytta av. Gå in på finnair.se och boka din resa nu!
Vi är denna vecka sponsrade av Arlanda Express. Vad är väl mer uppskattat när man ska ut och resa än en lugn och fin och pålitlig start? Eller om man tar motsatsen, vad är det värsta när man ska ut och resa? Det är när man har maxpuls och är sekunder då från att missa flyget så att svetten rinner. Man sladdar in med andra hälsan, springer genom flygplatser. Detta måste försvinna ur livet.
Ja, och så många gånger jag har varit med om detta när jag liksom försöker då använda mig av andra transportmedel till Arlanda och sen är det trafiken tuff eller så finns det inga bilar och så vidare och så vidare. Men med Arlanda Express så kan jag lämna allt det där bakom mig. Det är en speciell känsla när man har åkt med Arlanda Express. Man har den här lugna, problemfria resan bakom sig. Ja. Man glider in
man
i terminalen.
Man glider in på Arlanda. Ja. Man glider verkligen in.
Ja, och man ser fram emot resandet. Man tittar på klockan och inser, ja, jag har inget att stressa över nu. Och allt gick precis som det skulle göra. Ett skönt säte är det. Och på 18 minuter är du framme. Detta är otroligt.
Gå in på arlandaexpress.se för att läsa mer och boka din biljett. Vi säger stort tack till Arlanda Express.
Apropå din familj och apropå kyrkobar, så ska jag ändå tillstå att jag i veckan såg någonting jag aldrig sett tidigare, inte visste var ett fenomen, och blev mycket motvilligt imponerad av. Det handlar om katolska kyrkan och det, alltså din familj är ju katoliker, det behöver vi inte säga ett ord till om, men och du har pratat om en kyrka tidigare här då i Berlin, men jag såg då för första gången religion paketerad på ett sätt som liksom golvade mig.
I Frankrike också. Det känns också lite oväntat på något sätt.
Jag tror att
de är duktiga på att paketera, eller kanske de är, vad fan vet jag.
Ja, men det här var ju då påven. Så det var väl i Rom då, eller Vatikanstaten, vad fan vet jag. Det var ju i Italien. Men det här, alltså det är möjligt att det här är liksom en känd tradition, men jag har inte sett det tidigare. Och det är liksom, när ett klipp kan röra en på 4 sekunder, då vet man att det är liksom potent, det som ändå, som det som berättar.
Då förstår man varför folk liksom graviterar mot Vatikanstaten då på något sätt.
Ja, och jag menar, gissa om jag hade svårt att ta till mig detta. Påven verkar ju vara horribel. Han stöttar väl Orbán. Han är fortfarande emot liksom preventivmedel och skit. Han verkar ju vara liksom hopplös på massa
saker. Han är väl också lite progressiv. Han är bara inte en och samma sak. Det är
många saker kan vara sanna samtidigt här. Men han sitter, det är tydligen en tradition under påsken då, gissar jag, att han besöker fångar, människor som sitter i fängelse, och så kysser han och tvättar deras fötter. Och det är liksom någonting med det som är så jävla bra.
Det är bättre än när Dalai Lama bad den här lilla pojken och liksom suga på hans tunga.
Mycket, mycket. Ja, men förstår du, alltså, du förstår väl det såklart, för du är väl katolik, även om som sagt inte ett.
Men är det gripande?
Ja, men det är någonting. De här kvinnorna satt ju där och var liksom, man har ingen aning om vad de har gjort. Och det är också intressant för att liksom.
Ja, ah, det är kvinnor bara, eller vadå? Ja, bara kvinnor.
Den här gången var det kvinnor. Jag tror att det varierar.
Men fast det, finns det bara, är det en tradition eller är liksom Franciscus fotfetischist?
Ja, Quentin Tarantino och han.
Ett sätt att legitimera det där. Ja, men, att utföra.
Kvinnorna
någonting.
Satt
så
där.
Så gick, går påven henne och brunkar efteråt.
Ja, möjligen. Men kvinnorna satt ju där och, kvinnorna satt och grät, för de har ju då hamnat i samhällets skuggsida. De sitter inne av olika anledningar. Man vill inte ens veta vad de sitter för. Och det är därför, sitter det män där så får man alldeles mörka bilder i huvudet. Så det är kanske därför de kablade ut bilderna på de här liksom straffade kvinnorna.
Men det låter inte för mig, det låter inte röra.
Jo, för, jo, inte att se honom. Det var ju nästan till vedervärdigt. Det är inte kul att se fötter heller. Även om de säkert är tvättade liksom hårdtvättade och liksom, vet så här, de har haft så här fotfilar och skit innan.
Ja, du menar att det är liksom han, när han tvättar dem, är de redan tvättade.
Säkert, ja, men det får man, det hade ju även jag gjort. Ja, men de gånger jag har tagit massage och glömt att duscha innan, och så känner man att de börjar smörja in fötterna, så känner man, det där ska ingen människa behöva utsätta sig för. Det är hemskt ju. Men om man inte är grav fotfetischist, och det är han ju såklart inte. Men han tvättar då deras fötter först. De sitter och storgråter bara att de har fått vara med om något sånt där. De upplever väl någon slags förlåtelse såklart. Det är det handlar om det där. Att även de som är,
ja, men han är påven. Men då kanske är väldigt bra när jag tänker på att paketera. För då när påven Johannes Paulus blev ju då utsatt för ett mordförsök, skjuten. Mm. Och den här mannen då som gjorde det var, man var från Rumänien eller någonting. Han tillhörde någon då, någon radikal grupp. Jag vet inte vad det var. Han var ju, ja, det var någon, han gillade inte
vilket,
påven.
Vilket år pratade vi här? Ungefär samtidigt som din pappa gick upp på vinden.
Ja, eller hur? Det var väl liksom någonting 85 eller något. Men ja, det var ju en jättegrej då när de fick tag i den här killen. Och sen åkte ju då Johannes Paulus till fängelset där han satt, vilket jag tror att det var någonstans då i Rumänien. Och då han benådade inte honom. Han kunde inte få ut honom, han kunde inte få ut honom i fängelse. Men då tror jag han tvättade inte hans fötter, men han liksom kysste honom på huvudet och sa, det är lugnt, du är förlåten.
Själv kan man liksom inte förlåta en recensent på GP för en dålig recension. Det kan man göra en galen. Men påven kan ändå åka till någon som har försökt skjuta honom.
Det här är inte fettan Fredrik Viking som fötterna på liksom GPs recensent.
Och kysser dem. Fy fan, ja det hade varit. Ja.
Men det, jag säger bara, de var där att göra,
jo,
det där.
Men vita och svarta röken också, det är någonting, alltså det är fan vad de,
ja,
är.
Ja, det var exakt det jag skulle komma till. De är så här, och vita och svarta röken är alltså, när en påve har dött eller då abdikerat, så är det då här, det här liksom konsortiet eller vad det heter, och kardinalerna samlas där, sitter väl och äter gott, kan jag tänka mig. Det är liksom Johan Jureskog bjuder på kött där inne liksom. Eller vad fan,
ja,
är det? Ja, och sen så är det liksom alla, någon av dem som är där inne, tror jag, är väl oftast någon som blir. Och så har det pågått massa lobbyism och sådär. Men så är det så här.
Ja, det är som, är det vitrök när någon avgår?
Ja, men det är alltså så, då, för att folk som inte vet att när då kardinalen har suttit där, och sen så har de då till slut enats om vem som ska bli den nya påven, då går det då vit rök som kommer ur den här skorstenen. Och då är det de människor som står där liksom.
Undra om somliga har trott någon gång att det är påvens aska som flyger upp. Du vet att den yr, det hade också varit starkt. Nu har vi kremerat den jäveln på rekordtid. Här skickar vi upp askan i vinden på Petersplatsen.
Men jag menar så, det är ju väldigt tydligt, och man kan ju diskutera hur rimligt är att tusentals människor står där på Petersplatsen och bara väntar. Det här kan ju ta, ibland tar det väl liksom, folk ger väl upp. Några gånger har det tagit liksom åratal när man valt ny påve, men oftast är det väl en process som liksom är förberedd.
Det är som det är liksom Lyko ska ge iväg goodiebags i Stockholm och liksom treåriga tjejer står i tre nätter. Det är liksom, det snackas det mycket om, men ingen snackar om de här människorna som står och väntar på påven i dygn.
Men den där röken, det är ju liksom lysande paketerat. Det här med att tvätta fötterna, det är också ganska bra paketerat.
Lysande.
Ja, men och naturligtvis att de tar beslutet, åk nu och pussa den här turken som han var, som försökte skjuta dig på huvudet eller på pannan, och förlåt honom. Det är ju ett sätt att säga, fan, titta vilken progressiv kyrka. Vad otrolig han är. Och det är någonstans liksom så här,
Det är någon slags pope washing det handlar om ändå.
Ja, men det är, ja, men det är precis. Och i det där fallet är det väl liksom, jag menar, med alla avlatsbrev så att du kunde liksom köpa dig fri från sina synder och så vidare. Det var de ju, det smutskastas de ju fortfarande för. Det har de liksom inte lyckats komma undan. Men det här är ju någonting att vem som helst kan bli förlåten. Och påven reser då för att göra det. Men den sista pusselbiten i då Vatikanens lysande paketeringskonst, det är ju den här pumpmobilen som sen kom. Att du vet, att den här lilla liksom i något slags material, jag vet inte, plexiglas kan man väl skjuta igenom.
Det måste vara plex, det måste vara liksom en decimeter tjock.
Men du kommer ihåg liksom, den, va?
Måste
du
vara,
kommer ihåg den liksom.
Ja, det ser ut som en golfbil som var inglasad.
Ja, men det var ju otroligt att de lyckades det.
Såg ut som att han var en inglasad balkong på jul som han kom åkande i.
Ja.
Tänk den människan som går i god för att det här, för det är liksom som en provokation till alla. Visst är det då. Nu ska vi se här. Carlos var yrkesmördare. Schakalen kallas han för. Som också pryder omslaget till Black Grapes skiva It's Great When You're Straight, tror jag. Den här bilden, klassiska bilden. Men han försökte väl skjuta. De Gaulle försökte han skjuta. Men det är väl en sån här klassisk människa. Ligger på håll och försöker snajpa en prominent person. Det var ju det de var rädda för skulle hända med påven. Det kanske var det som den här turken gjorde. Jag kommer inte ihåg. Men om nu ligger någon jävel med ett supergevär på någon balkong någonstans i Rom. Här kommer påven åka i sin popmobil. Det är ju en ren provokation att han är inglasad. Det är som så här. Ja, men kom och skjut mig då. Det här glaset är så jävla tjockt, förstår ni. Så ingenting kan penetrera det. Jag menar, folk skulle ju kunna ha ett granatgevär i teorin. Och då kommer
du menar att man nästan blir mer sugen på att knäppa på grund av
jag blir typ sugen. Hur svårt? Jag menar, man vill typ åka till Rom, hitta den perfekta balkongen och så ha med sig ett granatgevär. Ja, men kom då med din jävla rullande balkong. Får vi se om du klarar det här.
Ja, men det kan jag hålla med om, men det var ändå bra paketering för att den var så, alltså, idag hade den ju blivit oerhört viral om den hade lanserats. Ja. Där fanns ju inte samma virala potential, men den nådde ju hela världen. Ja. Att påven så här, det var ju liksom upp på hästen igen. Men nu måste du skyddas, Johannes.
Ja, men undrar om det är, när man verkar i en sån Stockholmsvatik.
Är de världens bästa krishanterare i Vatikanstaten? Ja, alltså, det är de som borde hjälpa arga snickare.
Men både bra krishanterare.
Hur gör vi?
Men också att de verkar i en stockkonservativ värld förstås. Som vill tillbaka till stenåldern mer eller mindre. Men då försöker de hitta ytor för då att andas progressivitet, och det är de ju då bra på. Eller progressivt, vad vet jag. Att kyssa en fångsvatten.
Men man undrar vilka det är som sitter där. Det kan ju inte vara kardinalerna. Man undrar vad det är för människor. Alltså det är liksom, krishantering är ju, jag skulle nästan, om man, du vet, jag pratade om det här kalla kriget. Väldigt överraskad att du liksom dömde ut den här kalla kriget-serien på Netflix. Eller att du tyckte
det var för lång. Och att det är 3 minuter i varje avsnitt i början ska handla om saker som händer i Ukraina nu. För, ja, men vad fan försöker ni göra det här legitimt och samtida för?
Skitsamma, ja. Sen, jag, du vet inte tycka, men jag tycker den var alldeles otrolig. Apropå Bibeln då, och det är också, jag törs säga sånt där, för det är ditt nyväckta då intresse för liksom kristendomen.
Ja, men det är väldigt väldigt skört det här intresset, så att liksom pusha det.
Ja, jag menar, och jag måste dock också säga att det du säger har ju, det är potent så att säga. Det här händer någonting som är intressant, det vill säga att liksom en, ja, men det måste väl vara så att påven, gänget där kring påven, det säger, vi kan fortsätta att vara stockkonservativa om vi också bjussar på några liksom spektakulära klipp från det här. Exakt. Gör vi också. Ja. Sen är ju sannoliken inte alla liksom fans av förlåtelse heller. Nej. Så det är vad det är. Men Bibeln är ju, i då den amerikanska valrörelsen har den ju alltid haft en central plats.
Jag kommer ihåg när vi var i Virginia inför valet 2016 och vi bara frågade folk då, för det var Trump väldigt populär i det här kolgruvedistriktet, Grundy som det hette, och där var ju Trumps då opinionssiffror absolut högst i hela USA. Och vi frågade, minns jag en man där som
en okay, fin liten vecka vi hade där.
Ja, jättehärligt, ja, jättefint. Men, och den, jag tror Trumpland heter den, ligger på Discovery Plus fortfarande, tror jag. Men då frågade vi en man, minns jag, skulle du kunna tänka och rösta på Hillary Clinton? Nej, men det går ju inte, för jag tror ju på Bibeln, och i Bibeln står det att det är mannen som bestämmer i huset, mannen måste därför bestämma över landet. Så det spelar ingen roll vem som är, om en man möter en kvinna så kommer jag alltid att rösta på mannen. Och det, jag menar, du vet, det kanske är ändå 20% av amerikanerna som ändå är så pass bokstavstrogna, eller?
Jo, men de är nog redan, eller de majoriteten av dem är ju redan i Trumps ringhörna naturligtvis, i och med att han flörtar. Men visst, det finns ju säkert, det kanske avgörs på några som är jättekristna demokrater som tänker på det här sättet. Jag menar, de vi pratade med var ju sådana som sa att när vi dör, den ena killen där kommer. Ja, folk får tro vad de vill. Så är det verkligen. Jag vill inte liksom, jag vill inte ansluta mig till någon slags slentrianmässig diss av religion så där, för det finns
det
bra.
Det räcker att jag ägnar mig åt det.
Nej, men det finns ju bra och dåliga grejer med det naturligtvis.
Ja.
Men han satt och ibland, vi har ju varit med om grejer i vår långa karriär, det är jag tacksam över, när då både du och jag tittar på varandra och man tänker, detta är otroligt det som just nu sägs. Man blir mållös. Men första gången man träffade en människa, tror jag ändå det här var, som sa att när han dör, bokstavligt talat, trodde han att han skulle komma då till en plats, paradiset kallas det kanske, där liksom gatorna är gjorda, paved with gold, eller hur? Och där ska då ett nytt kanonliv ta.
Ja, men jag minns att vi frågade, ja men okej, men nu menar du väl bildligt då, att, för det är väl inte gjort det? Jo, de är gjorda av dem.
Du var nog snabbast att hugga på det där.
Ja, det kan du ge det fan på att jag, och då tänkte jag liksom för mig själv att ja.
Men du ville
var att går gränsen mellan tro och mentalsjukdom egentligen? Alltså så här, hur mycket ska man behöva tro för att spärras in? För det där är ju på gränsen då. Vad menar du? Hur skulle du, och vad är poängen med att gatorna är gjorda av guld? Vad ska du göra med det? Snacka om devalvering också. Vad blir guldvärdet då ens?
Fan, de där ögonblicken är ändå stora när man tittar på den och tänker, vänta nu. Herregud, vad det här är galet.
Herregud!
Ja, men just det, du vill ju inte ens att det ska vara sant. För du ger honom chansen att säga ja, bildligt talat.
Do you mean literally? Yeah, of course, literally. Ja, okej. Okay. Det är guldgator.
Jo, men det kan man diskutera, en sån människa kanske är lyckligare eftersom man vet att det finns ytterligare ett kapitel som är bättre.
Jo, men besök Beckomberga back in the days. Finns ju lyckliga människor där också.
Alltid Beckomberga är liksom illustrationen av ett mentalsjukhus, eller hur?
Det är en bra alliteration som ligger väldigt bra i munnen.
Men jag såg att Trump nu då bland annat, han har ju liksom börjat sälja. Han säljer ju sina egna biblar då för att dra in pengar och kunna finansiera sin kampanj. Det är också för bra för att vara sant egentligen, men han har väl liksom passerat det, så finns väl liksom ingenting.
Jag läste att Demokraterna hade en fundraiser och samlade in pengar åt kampanjen, och på en kväll tror jag han fick in 25 miljoner dollar, och jag tror man kunde ta bilder då med Clinton, Obama och Biden för 100 000 dollar. Men du vet så här, tjuff. Du vet, 6 bilder kanske i minuten, eller 10 bilder i minuten, olika människor som slussas in och pengarna bara regnar in. Och enligt då Demokraterna så fick de på en kväll in lika mycket som Trump har fått in på en typ hela året hittills. Men den typen av skrävel, det är liksom, så är det bara Hollywoodstjärnor överallt. Jag fattar typ människorna i Grundy.
Jo, men det är väl bra. Det är bra, känner jag nu. För det, Trump blir omvald, det är ändå skakande om det skulle ske. Ja. Tror jag. Men fan vet jag. Men han då, när han håller upp Bibeln och säger så här, folk, denna jävla Bibel, att den liksom håller fortfarande.
Man svärs ju in med händerna på Bibeln, va? Fortfarande. När man är i rätten i USA så svär man väl också på Bibeln. Det är liksom något med det som är stenålder.
Jag kan ju bli amerikansk medborgare här om typ 2 år, tror jag. Och får vi se om jag blir det. Men det är väl liksom, det beror på om man har barn som är amerikanska medborgare, kan det finnas någon slags trygghet i det. Men jag undrar om det inte då är en hand på Bibeln involverad även då, när man blir amerikansk.
Det är frågan om. Och man vet också att skulle en presidentkandidat säga, vet du, när jag blir president, då tycker jag vi fimpar Bibeln. Då har man inte en chans. Du kan inte fimpa Bibeln. Det är liksom, vad är det frågan?
Men jag undrar om yngre svenskar, uttrycket har varit någon gång i vårt liv, har ju sagt handen på Bibeln, jag lovar. Men dina döttrar, känner de ens till, är Sverige så sekulariserat nu? Jag tror inte de känner till det uttrycket.
Att de konsumerar så jävla mycket amerikansk media, i varje rättegångsscen så är ju Bibeln. Ja.
Precis, men de skulle ju åtminstone aldrig ta det i sin mun. Vi är ju någon slags generation där det fortfarande halvfunkade, för att liksom illustrera, och man blir inte utskrattad av det. Men liksom, men, och så finns det nu då någon speaker of the house som är republikan. Jag bara fick höra det som ändå är intressant, att ja, men det var väl kompis Brian som var över och sa, vad är liksom fascism och så vidare. Och då berättade han att det här då stödpaketet till Ukraina som är liksom både demokrater, eller så de vet att de skulle passera det i kongressen, och att det då skulle bli ett jättestöd till Ukraina som då verkligen på allvar skulle kunna liksom stoppa Putins framfart och kanske till och med avgöra kriget för Ukraina. Eller åtminstone kraftigt öka deras chanser. Och de vet att det här går igenom för att det är tillräckligt många republikaner som ändå tycker att det är vettigt att slå igenom det här, för att just för rädslan av att ska hela Europa nu bli kommunistiskt igen, eller det är inte kommunistiskt, fascistiskt. Då har tydligen ändå Det var som Brian sa, när det nästan är som en lucka i lagen, att den här Mike Johnson som är
talmannen
Speaker of the House, han har möjlighet att stoppa att en sån här votering sker. Så att han ensam vill ju inte det här då. Så han bara liksom, han stoppar den här voteringen. Det är ju ändå så här, då har du ju en otrolig makt. Jag bara är så intresserad. Ibland när man liksom så här, amerikanernas fixering vid konstitutionen också. Den här, det är en annan bok väl. Är det inte det där Declaration eller vad heter det? Jag vet inte, det är inte Declaration of Independence utan det är väl men det är väl konstitutionen. Ja, ja. Det är väl också någon jävla bok
liksom, 1776 eller vad det nu var. De här
De är liksom fixerade då. Alltså väldigt många amerikanska politiker är fixerade vid.
Ja, men om man skulle intressant omröstning. Vi måste fimpa en bok nu, amerikanerna. Ni måste rösta.
Ja, det är Bibeln. Bibeln skulle aldrig fimpas.
Nej, då fimpar de konstitutionen heller. Men den är det många som lutar sig mot. Alla sådana här vapenentusiaster lutar sig mot konstitutionen. För liksom 1776 var det nödvändigt att ha vapen för att kunna engelsmännen komma.
Det är ingen som får skriva om det. Det är ingen som liksom får gå in och bara liksom, sätta lite markeringar.
Fixerade liksom. De är fixerade vid två böcker verkligen. Konstitutionen och Bibeln.
Ja, och det är ju liksom så jävla gamla grejer. Men det är det, men det är det som gör... Det finns väl saker, det är väl inte helt lätt att gå in och ändra saker i den svenska grundlagen heller. Men just den här fick jag säga att man inte liksom hajar till, vänta, det här är ju inte bra. För det här är ju ändå, vare sig det är en demokrat eller en republikan, så är det ju en kraftig inskränkning av någon slags demokrati ändå. För det är liksom att det röstas i kongressen i en förlängning av att de jag röstade på får vara med och votera här. Men det är så här, fixeringen av de här böckerna, alltså förstör ju, det är klart när du snackar, vad går gränsen för mental liksom sjukdom? Då tänker man, människor som är fixerade vid såna här böcker, det är någonting helt fascinerande då, att det liksom aldrig slutar, det kommer inte sluta heller. Det kommer aldrig gå att skriva om en konstitution, det kommer alltid vara så här. Jag tror att var det inte när du var, tror jag, i Philadelphia skulle få träffa, inom citattecken, Bob Dylan.
Jag visste hela tiden att jag bara skulle få njuta av några 3-4 låtar. Han sjunger för mig, jag är ensam i publiken. Jag hyste inga illusioner om att jag skulle liksom få dra en burgare med Dylan efteråt.
Men, han som producerade den här då, reklamfilmen, som det väl ändå var, Anders Helgesson, vår vän. Han fick väl ändå växla några
men när ord. När han satte ljus och sånt så fick han... Ja.
Det är otroligt ändå att han fick...
Ja, men alltså, jag bryr mig inte om det. Det är verkligen så här idolskap och sånt där. Man behöver inte sånt. Det är liksom bara, det är bara tonåring.
Jag vet, men det är ändå ironiskt någonstans. Jag vet inte hur långt det samtalet var. Det kanske var väldigt kort. Men då tror jag gick och tittade på, eller det var någon slags liksom Declaration of Independence och konstitutionsgrej. Det är så gångbart med, som är så konstigt. Varför är världen fucked up? Ja, det kanske är för att vi skriver om för få saker.
Ja, men var hundrade år fimpar vi alla böcker. Hade inte det varit en bra liksom grundlag att klubba igenom i hela världen? Inte helt lätt kanske. Då skulle man behöva ha liksom de här PR-maskineriet i Vatikanstaten möjligen. Då skulle det kunna. Men var hundrade år fimpar vi alla böcker och så börjar
Men vet du vad? Snarare kanske så här, eller var tionde år, alltså att det finns någon slags bilbesiktning. Nu kör vi in det här i maskineriet och kollar. Även i Sverige kan man ju diskutera naturligtvis vissa frågor så här. Bara för att påminna sig själv, är det bra med en 4% spärr?
Kejsaren av Portugalien, ska vi fimpa den? Räcker det med Selma Lagerlöf? Att även lite
skönt. Ja, men det finns liksom, finns en bilbesiktning för liksom, gamla böcker där du åker i, och så nu känner man då kanske AI, jättegrej för AI, att AI på liksom 10 minuter skriver om amerikanska konstitutionen så att den blir liksom mer anpassad till samtiden. Men det kommer ju såklart inte ske. Vi är denna vecka sponsrade av Dyson, och för oss hundägare, vi är ju det, både du och jag, Fredrik, är Dysons V15 Detect Submarine sladdlös dammsugare då perfekt för att suga upp djurhår och andra orenheter som hunden drar med sig. Husdjur släpper ifrån sig då partiklar lika små som allergener. Det är ett ord man inte ska hålla bort. Som Dyson Submarine enkelt suger upp.
Alltså ett måste då för alla som har djur. Dyson V15S Detect Submarine kommer med ett nytt fäste i form av en wet roller som finns till för att tvätta hårda golv och lämna en skinande ren finish. Gå in på dyson.se, dyson.se/dammsugare, för att läsa mer om Dyson dammsugare. Vi säger stort tack till Dyson.
Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh och företag som gör det enkelt att göra bra miljöval. De är ju något man uppskattar väldigt mycket. HelloFresh ger ju utrymme då att anpassa de här matboxarna utifrån sina egna personliga preferenser, samtidigt som de gör det enkelt att göra hållbara val. Man väljer recepten som är markerade klimatsmart, eller så kör man bara vegetariska alternativ naturligtvis. Det gör det enkelt och det är sånt man uppskattar i en stressig vardag när man samtidigt vill äta gott. Den här veckan då kan vi lyfta, och nu kommer en mening jag inte trodde jag skulle säga. Det låter gott, men det är väldigt komplicerat. Krämig miso och ostronskivlings rigatoni med ört, pangrattato och spenat. Ört pangrattato då, det har jag inte hört talas om det tidigare, men det är ju naturligtvis jävligt gott.
Det kan också vara kul att testa någonting nytt. Gå in på hellofresh.se, använd koden FLASHFF, stora bokstäver, FLASHFF, och få upp till 1449 spänn i rabatt på dina fem första kasser om du inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden ifall du tidigare varit kund och avslutat ditt abonnemang för mer än 12 månader sedan, men nu önskar bli kund igen. Erbjudandet gäller till och med 27 maj 2024, så gör detta nu. Vi säger stort tack till HelloFresh.
Jag en gräva ville spela upp för dig, för jag tycker det är så fascinerande.
Innan du gör det så ska jag göra något väldigt oväntat. Jag ska nämligen be dig det här kommer du inte att gilla. Jag ska be dig i USA är det väldigt vanligt med såna här knock knock jokes. Knock knock, och så ska den andra svara who's there, och så
ja, just det, mina barn håller på med det oavbrutet. Ja.
Det känns inte som att vi i Sverige har riktigt den typen av liksom call and response.
Jag är inte heller lämpad. Jag är liksom lite dålig på ett sånt.
Du missförstår också då. Men jag såg ett skämt på sociala medier någonstans som fick mig liksom skratta högt i kanske 15 sekunder.
Jag skrattar. Det låter som du mår bra nu. Du graviterar mot liksom kristna grejer.
Ja, men jag är kanske ganska ljus just nu. Jag vet inte vad det är. Det är väl härligt då. Men det här skämtet då, det är roliga med det här.
Du är själv, du är utan familjen i Frankrike.
Så är det.
Det gör det ljus.
Där jag äter 3 gånger per dag hamburgare med väldigt mycket rålök. Det är det enda jag äter här nere. Ja, det är mina dagar.
Som du själv grillar?
Jag steker i stekpannan. Ja. Men de är ändå... jag går till någon i hylla där ligger färdig liksom bankade burgare.
Ja, det är inte så att du smashar egna burgare.
Nej, utan det är, men jag steker dem ändå. Men!
Vet du vad det är med dig? Det tycker jag är fint. Det känns som att du är verkligen föräldrarfritt, fast det är snarare familjefritt. Att när katten är borta dansar råttan på bordet. Det vill säga, att det är så här, då kan du sitta och, det är något barnsligt i att käka hamburgare varje dag, såklart. Det är något barnsligt i det.
Men jag har så mycket rålök och så har jag majonnäs och så har jag senap och så ingenting mer. Och sen så, det är så jävla gott. Vi vattnas i mun nu att jag efter det här ska sätta mig och liksom ställa mig i köket och steka på det här igen. Ja, det kan jag äta oavbrutet. Men okej, är du med nu då?
Ja!
Du ska säga en fråga till mig och så i mitt svar ligger skämtet. Är du med på det? Så du måste leverera din del av setupen då.
Perfekt, setupen som måste du ska leverera det.
Ja, den måste, ja, och sen ska du lyssna på vad jag säger. Och när jag säger det jag säger, då ska du lyssna noga då, för det är punchlinen.
Ja.
Förstår du?
Ja. Ja.
Klarar du av det här nu då?
Vad ska jag säga då?
Ja, du ska säga så här. Känner du till den spanske surrealistiska konstnären Salvador Dalí? Kan du säga det, tror du? Och få till det ordentligt. Och så, lyssna nu. Ja, och i mitt svar.
Du är inte min gode man. Så illa är det ju inte ännu. Men okej, jag säger det.
Jag
nu
blir alltid imponerad. Apropå Bibeln bara. När presidenten svärs in så tycker jag ofta att de kommer ihåg fraserna. De är lite längre liksom, än vad de, liksom, vad man kan kräva.
Ja, det hade jag nog också velat göra någonting åt. Att säga att borde det inte vara lite kortare stycken?
Kortare stycken, ja. Någon måste ju gofa någon gång.
Men nu ska jag då vara lik den president som svärs in då. Är det det som
då ska du säga så här. Är du med nu? Ja, precis. Du ska säga så här. Du, fan, känner du till den här spanske surrealistiska konstnären Salvador Dalí? Ska du säga. Och sen säger jag svaret. Är du med nu då?
Du, fan, känner du till den här spanske surrealistiska konstnären Salvador Dalí?
Det rinner en klocka. Fattar du?
För att han var liksom surrealist, eller så handlar det om hans konst då, eller rinner det, är det som är liksom omskrivningen här.
Men det är, ja, det är rinner, inte ringer som är skämtet, och att han har målat en klocka som liksom rinner ner över en jävla, du vet vad det nu är.
Ja, men då fattar jag det väl till 100%.
Ja, var inte det väldigt kul? Var inte det, jag är på en bra plats. Jag gillar påven, jag skrattar högt åt skämt. Det är väl bara symptom det här då kanske. Jag tyckte det var så jävla.
Men det är enkelt. Ja, men det är enkelt. Det är enkelt. Ja. Det finns någonting. Det är som när påven tvättar fötter.
Ja, jag säger det. Jag det är mottaglig någonting för någonting. Det är som att dopaminet är liksom. Det är ett påslag bara. Okej, okay, förlåt. Det var det jag ville säga.
Nej, jag skulle bara säga. Jag tycker det är så fascinerande hur. Och jag vet inte om det här, jag kanske pratade om det tidigare. Men det är någonting med män som tar på sig rollen att vara liksom the voice of a generation. Det är ofta, och det är, tycker jag, det är nästan någon slags intelligenstest för mig. Att de som tar på sig det där själva, de är liksom dårar. De är också Beckomberga-läge på dem. För jag menar, nu ska vi väl inte nämna Dylan igen, men vi gör det. Men när han liksom blev utsedd till The Voice of Generation, då stack väl han huvudet i sanden, eller han drog väl bara iväg och gömde sig. För att en vettig människa är ju så här, jag vill inte vara någon jävla voice of a generation.
Jag kan inte, nej. Och det är väl liksom, det är väl väldigt, väldigt smart av honom att göra det.
Ja, men rent allmänt. Jag menar, nu menar jag inte att, och han var ju ung som voice of a generation, men då är det inte riktigt där. Men jag menar, män då, det här är snarare kanske lite åldrade män som tar på sig att säga att liksom så här, jag är en visdomskompatibel kändis. Alltså det jag säger.
Intressant. Är det här en svensk vi pratar om nu? Eller
nej, tyvärr inte. Det hade man kunnat önska sig. Men det är det där att någon, jag menar, GV är ju inte, han har ju liksom inte tagit på sig rollen, utan han säger, har ju bara sagt liksom bra grejer, och det oftast finns liksom lite humor där. Men de här som får en fråga och sen svarar liksom, de har förmodligen funderat kring det, men när de svarar så är det också att de är så kåta på sig själva så att liksom ståndet är stenhårt när de säger någonting.
Spettligt.
Ja. Och jag garvade också åt det här, men jag blev också så här upprörd när jag hörde någonting i veckan, och det är då Denzel Washington som får då en
uppblåst bitvis.
Ja, han får då en fråga om, hörde jag, vad tycker du om sociala medier? Du kan ju bara förstå åt vilket håll det barkar, eller hur?
Ja. Ja. Verkligen, ja det kan jag verkligen
Men du ska höra det här klippet då. Det alltså, handlar alltså om då Denzel Washington pratar om sociala medier. Har man någon gång vetat mer vart åt det barkar? Eller?
Nej, alltså, jag håller verkligen med.
Ja, men då, det
verkligen,
står också kring det här klippet då, så är det så här, please share. För att det är då, han har sagt något vet. Det enda man hade velat
hade man sett klippet liksom Ulf Brumberg om uttrycket hen, då hade man ju liksom också anat vart
men det hade varit något annat också. Man vet att han på något sätt är mer idiot. Man tänker så här, här sitter då Denzel Washington, folk lyssnar, folk köper vad han säger. För anledningen till att jag ville se det här var för att någonstans, jag visste att det inte var så, för jag visste åt vilket håll det verkar. Men jag drömde att han skulle säga, social media is the best thing that ever happened to humanity. Men som du förstår så är det inte riktigt det som sker. Lyssna nu.
Turn it off, that's what I would say. It's hard for young people now because they're hooked, they're addicted. If you don't think you're addicted, and I'm talking about anyone, from the highest to the lowest, if you don't think you're addicted, then see if you can turn it off for a week. It got quiet in here, didn't it? Didn't it get real quiet? It's a tool, so we should use it. God has blessed us with free will. Now it's free will magnified, free will on steroids. You're free to go in any direction you want. It will allow you, and it's not the enemy. It's just a reflection of our own free will. Oh, and we all want to be liked. But now we want to be liked by 16 million. And will now some of us do anything to be liked? We used to do anything to be liked, but it was by the person in front of you. Now it's to be liked by 16 million people that you don't know.
Ja, det är klart att det är så här. Det är ju klart att det är vedervärdigt. Det blir ju en extra effekt. Jag ser ju det här klippet när du skickar upp, när hans liksom väldigt belåtna minspel. Det är en människa som har liksom, han har gått in i rum i 30 år och alla har lyssnat på allting han har sagt. Så det är klart att han sitter här och tänker, ja det här är ju, jag är uppburen, jag har saker att säga. Och de här lismande skratten man anar av när han försöker skämta till lite grann, de här lismande skratten från människorna som gör intervjun är fruktansvärt.
Ja, men det är någonting att veta. Han känner sig utvald när han då får säga någonting. Men det är så här, när man tänker på, alltså, ja, och han pratar då på ett sätt, alltså, det är,
vet
liksom,
du vad jag kommer att tänka på nu? Jag kommer att tänka på nu också att det är någonting med de där människorna som finns i rum för att liksom staga upp stjärnan med sina garv och sina liksom gillanden. Det är också likes någonstans. Jag hörde i bilen bara häromdagen, åkte omkring, fastnade i låten Manish Boy av Mary Waters. Vi kan sluta podden med den tycker jag. Den är liksom gammal, old school, och den är bluesy, men liksom, den har ändå någonting för den är så monoton. Men det som är speciellt är ju när Mary Waters sjunger om vilken otrolig man han är. Hans mamma, när han var liksom 5 minuter gammal, så eller 5 år gammal, så såg hans mamma, det här kommer bli en jävla man. Han kommer att kunna knulla han ordentligt. Och de här medmusikanterna som skriker i bakgrunden, yeah! De är liksom så till sig.
Maddie Waters liksom sågar en stock bara överkropp.
Ja, men jag förstår vad jag menar. De här, det är någonting så rörande. Det är en bra låt. Det är en klassiker. Jag lyssnar på det med glädje. Men det är liksom 10% hate listening för att höra de insmickrande vrålen av medmusikanterna. Det ska vi avsluta podden med. För det går en rät linje från deras liksom uppstagande skrik för att visa Maddie Waters, du är rätt på det Maddie, du är en man, även om det liksom kan tolkas som bögigt när vi liksom sitter och skriker med vilken man du är, så blir det liksom också.
Ja, det här är också komiskt. Samma, det är liksom i samma familj som där vi pratade om att den här Killian, vad heter den nu, Mac Murphy, va, som vann Oscar.
Killian Murphy
ja. Som vann Oscar då för Oppenheimer. Men när han blev intervjuad av CBS 60 Minutes, han då ombads ju inte säga någonting så här bevingat, men där var det istället en reporter som kommer med påståenden i någon slags voice, som berättade för oss och för liksom Killian i någon slags voice om hur lite, eller om hur mycket då, va, Killian hatar och var känd. Det är ju samma.
Det är enabling någonstans, vad det handlar om. Det är liksom, det är olika exempel.
Ja, men också, där hade ju Killian, hade Killian varit smart på riktigt hade han sagt, vänta nu, vad är det du håller på med här? Eller du vet, han hade kunnat gå emot den här tesen som liksom byggs i realtid.
Men det är väldigt svårt att gå emot enabling, för att då, det blir sån jävla dålig stämning. Om Maddie Waters hade avbrutit låten och sagt, vad sitter du och skriker för? Ni vet ju ingenting om hur manlig jag är. Samma sak här, om Denzel här hade sagt, såhär, fan vad ni garvar, så kul var det väl inte. Man kan liksom inte göra det, momentumet försvinner ju.
Nej, men det är någonting med starten när han bara säger att man inte ska vara med i social media, och sen det här långa, och hans liksom stånd långsamt då växer från liksom halvbånget till stenhård. Men när han då tycker att han får ihop det, eller någonting såhär, förr i tiden så ville man bli likad av den som stod framför en.
Nu är det 16
miljoner. Ja. Du är ju skådis. Ja. Du har sökt dig till ett jobb där du bara så här, du gör filmer, du vill bli älskad av alla.
Ja, 32 miljoner. Du vill bli älskad. Ja, det är liksom så jävla pösigt.
Ja, men sen att han inte,
men du, menar att han får... Det är också att säga så här, du har ju en megafon varje gång du går in i ett rum. Tänk på människorna som inte har det, som vill ha, de vill kunna uttrycka sig och nå andra människor. Det, men, det, sociala medier har ju den effekten också. Ska de inte få, det är klart att det finns, men ska de, bara för att du har din publik, då ska vi kapa banden. Då ska människor inte kunna kommunicera med andra. Det är så jävla, det är liksom, det är uppburet och mätt. Ja, en bra reporter hade ju sagt, men vänta nu Denzel, du har ju din publik.
Vill du bara bli likad av mig nu? Vill du bara att det är jag som ska lika att du säger det här? Nej, du vill att det här sprids på just sociala medier, där du ska bli liksom älskad för det du säger. Jag bara, när jag ser det där så tänker jag, det är där. Där kan jag också, att manlighet eller liksom män är som nästan, de är usla på många sätt män, men det där är liksom verkligen så jävla, det är liksom verkligen en manlig grej att liksom ta sig an och liksom hoppa upp på den där hästen och säga, nu ska jag säga någonting. Och jag tänker inte ens tänka efter om det är lite liksom motsägelsefullt, utan jag vet att det här flyger. Och är så här, han gick ju därifrån och tänker, ja, där satte jag ner foten. Ja. Där betydde jag någonting för miljoner.
Ja, men han tänker så här, det är större chans att de fimpar sociala medier än att de fimpar Bibeln. Eller konstitutionen.
Jag vet inte vad jag föredrar mest, Bibeln eller den här typen av liksom, liksom tänkvärdheter från en viss typ av
pös,
män. Jag väljer Bibeln framför
det. Så länge påven liksom kysser fötter hos kvinnliga fångar, så är jag fan... Som man sjunger i Walking in Memphis, are you a Christian? Man, I am tonight, så att säga. Jag tycker att vi avslutar podden som sagt med Maddie Waters låt från 1970-talet, Manish Boy. Den har någonting, den är så uråldrig den bara kan bli i sin form. Men när man hör de här musikerna vråla sitt liksom, det är som att de sitter och liksom flaffar honom, att de suger upp honom i studion på något sätt. Men samtidigt som de också har någonting. Och det är väl det som dopaminet gör, att jag känner mig ganska liksom benägen att fria Killian Murphy. Jag friar Maddie Waters studiemusiker, men jag friar inte Denzel Washington och den bedrövligt fnissande intervjuaren till honom. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker så mycket om att höra från när vi hör igen om en vecka. Hej! I'm a man. Boy.
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.